Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått. Jeanette Björkqvist sätter under sin engångsförpackning i plast och skäms samtidigt som hon gör det. Välkommen med.
Den var köpt här på det nationella rundradiobolagets kafeteria.
Ja.
En smoothie med ingefära.
Jo, jag har köpt likadan och inte idag, men typ för 2 veckor sedan. Och då när man köper den så jag funderar nog på att det där är en ganska onödig förpackning. Det är ett jättebra exempel på något som inte behövs. För man skulle kunna, eftersom det är en arbetsplats, köpa det ett glas och sen på något sätt föra tillbaka glaset så diskas det.
Ja, men ser du vi som inte har ett glas för att vi inte egentligen jobbar här alla dagar.
Jo, men de skulle kunna. Vi går inte in på det här, men jag menar att det finns nog ganska mycket plast som är nog verkligen onödigt.
Ja, det finns det.
Men, Jeanette, välkommen med i alla fall.
No, tack nu. Och förlåt att jag köpte en plastförpackning.
Skammen, det är världen mycket bättre varje dag. Ju mer vi känns, desto bättre blir vi. Misha Eriksson är med i studion idag, välkommen.
Ja, jag och skammen,
ja.
Det känns bra.
Du borde kännas för det här skägget.
Varför det? Jag är stolt över det.
Det är ju naturprodukt.
Ja, verkligen, jag är flåntigt. Jag viftar med det vart jag vänder.
Tänk om du skulle kunna värma hus med det där.
Jag värmer min haka.
Jag tänker så, ja. Du kan ju hela lite längre hörd, så kan du börja vira in dig i det och spara lite på värmekostnaderna.
Nej, inte får det bli groteskt långt. Det, så kan det inte vara.
Men Misha, helt nu
allvar. Var sätter du gränsen?
Alltså, du behöver ju inte använda halsduk helt enkelt.
Ja, alltså nu är det ju varmare på vintern.
Ja.
Det är just precis så här det. Ja, det får ju med sig en massa problem också. Det är ju ett hiskeligt arbete varje morgon. Man kan ju gå ut med det som vilken riskvast som helst. Och sen så får jag tvätta mina skjortkragar extra noga.
Va?
Nej, jag får tvätta mina skjortkragar extra noga när
skägg
på madan. Ja, skägg på madan, skavar jag på skjortkragar. Skägg på madan.
Berätta nu för oss som inte vet vad skägg på madan är.
Man pomaderar sitt skägg.
Alltså friserar du det?
Naturligtvis.
Alltså du sätter något slem i?
Nej, inte slem. Edla oljor.
Och så kommer det på kragarna.
Mm-hmm, så är det.
Och lossar det sen i 40 grader, 60 grader.
Man måste nog vara noga med tvätten för att det ska fixa sig. Det går inte så bara att slänga in dem, utan man måste vara extra uppmärksam.
Får jag känna på det?
Ja, det får du.
Alltså det där, nu vill jag att lyssnarna vet att här
på,
pågår nu
är
en skäggkännings.
Nu är det på mada i det, ja.
Och vad är, alltså det är någon sorts vax?
Ja, alltså det är olika. Ja, men här är jag säker på att Jeanette kan komplettera med alla de här olika shampoona och vårdämnen och så vidare som kvinnor sätter i håret. Som gör att de ser sig underbart.
Kvinnor och män också,
ja. Men det är lite samma stuk.
Ja, för det är egentligen
ett jämligt samhälle.
Skäggvård.
Det är därför det glänser.
Det är därför det glänser.
Så jag är enda i studion här som inte har erfarenhet.
Och det är därför det är så mjukt och lent att ta i.
Vad är det, Magnus? Alltså jag låter bli något pilla på Mishas skägg. Jag tycker att det känns lite för intimt.
Intimt, ja.
Det är ju
vi män, vi kan vara så här naturligt intim och det är inga problem. Jag tyckte att det var lite strävt faktiskt.
Kan vi gå vidare nu?
Ja. Jag heter Magnus Lundén och jag har inte skägg och programmet. Alltså Eftersnack, vi ska tala om veckan som gått. Hej, när har du senast snurrat på en fidget spinner, Jeanette?
Nej, inte det nu inom någon vecka sen.
Va? På riktigt?
Jo, jag har ju ett barn hemma.
Men alltså, jag tror, eller de är ju helt out.
Ja, men ser du, när man en gång har köpt en sån så måste man ju använda den.
Ja,
de kom och sen for de.
Ja, förutom i ert hem.
Ja, alltså de kom och for sådär som fenomen, men jag menar, det finns ju en massa sådana hemma. Så ja. Inte vet jag att om man en gång har en sån hemma, så vad ska man göra? Då får man bara hålla på och snurra med den.
Har du inte fått någon ny leksak sen de var i Europa?
Nej.
Det var ju ekologiskt.
Ja,
och bra,
ja. Men vad har andra gjort med dem då?
Men det är en spännande tanke det där, för jag antar att vi alla när vi blickar tillbaka kan fundera på de här leksakerna som håller siska lite ropen en kort tid och sen dog de ut.
Men vilka var det då?
No, kommer ni ihåg Tamagotchina?
Ja,
men det var någon djur som skulle ta hand om.
Alltså ett litet elektroniskt djur.
Ja.
Som du regelbundet, du hade en liten grunka i fickan, regelbundet måste du ta ut det och mata det.
Ja, men sen Tamagotchin så gjorde jag ju alltså någon sån här riktigt nyhetsgrej om att jag skötte om någon Tamagotchi och så skrev jag att vad är det här för skit, så att säga.
Ja, och det var ju ganska onödig sak.
Ja. Ja, absolut. Även om man nu ser eko av det här Tamagotchin på många olika sätt i diverse olika appar som unga killar och tjejer har i sin telefon där de tar hand om hundar och katter och vad det nu är för leksaksdjur.
Men är det gammalmodigt att säga, för jag tänkte redan då när den kom, att skulle människor kunna ta hand om till exempel varandra eller ett riktigt djur i så?
Ja. Ja, i princip nog, ja. Inte, alltså,
i princip, men inte så på riktigt.
Ja, jag tänker inte dra in en massa tråkiga argument som allergier och svårigheter.
Nej, att ta in. För det funkar
inte. Nej, det funkar inte. Men du förstår, det är ju inte sådär bara att ta en katt och ta hand om den här istället för Tamagotchin.
Men han sa ju inte att man skulle ta hand om en katt, att man skulle skaffa ett djur åt sig.
Nej, utan varandra.
Ja, varandra.
Mm. Nej, jo, så det gör jag på det sättet och det hade du rätt i.
Ja,
det hade du rätt i.
Vad har du för sån här mjuk linje där, Magnus?
Jag vet inte, men det är det där skägget som har fått mig. Men hej, allvarligt talat, så fidget spinner, för därför tänkte, för vi var också med under en kort tid i vår familj, så köpte min yngsta son en fidget spinner, en lite lyxigare version som snurrar hemskt länge, och det var hemskt noggrant vilken den skulle vara, och det där, och jag kommer ihåg, och den var ju ganska dyr. Och sen, det var inte högst 3 veckor senare, så dumpade de ju ut de här för 50 cent. Så sen först ville alla ha dem, det fanns inte tillräckligt i Finland, kommer jag ihåg. För det, liksom, det kom så plötsligt och man måste beställa från Kina och så vidare. Så fanns det, men så var det för sent. Nåja, men nu är det ju en helt ny boom, för att under det här riksrättsåtalet mot Donald Trump så sitter de här senaten sitter ju där och de får inte ha sina telefoner medan de lyssnar på demokraternas utläggning som de republikanerna inte vill höra mer och tvärtom. Ja. Och de har ingenting att göra, men de har alla fått fidget spinners av sina ledare. I alla fall republikanerna. Så de sitter och snurrar, för de har ingenting annat att göra. Så den har ännu ett syfte.
Men du tror att den kommer att få ett lyft nu?
Jag
tror det.
Jag visste inte om att telefonen var förbjudna i.
Ja. Under själva, alltså om de är där inne i salen, ja, så får de inte ha telefonen.
Just det. Men får de, säg, läsa olika rapporter eller övrigt skriftligt material som antingen har med processen att göra eller någonting annat?
Det måste ju rimligtvis få göra, ja.
Ja.
Men de får alltså inte ha något utomstående. Alltså såna här,
som inga grunkor.
Ja, inga grunkor alls. Vilket, det är ju bra för medelålders män och kvinnor att måste bejaka tystnaden och sina egna tankar och så här. Att det kan ju vara riktigt nyttigt.
Jo, absolut. Ja. Så det är något på alla sätt och vis för det. Jag menar, det är ju få saker som ser så tröstlösa ut som till exempel en sändning från riksdagen. Mm. När du har 30-40% av ledamoten och sitter där och pirrar på sin telefon när man diskuterar viktiga frågor.
Precis.
Att det är på något sätt lite förakt för ett av de relevantaste organen vi har i vårt land.
Mm. Ett av dem.
Ja.
Eftersnack är det andra.
Ja.
Men skulle ni själva klara av, för där alltså, det håller ju på ganska länge, det blir lite så här pauser emellanåt, men annars så ska man bara sitta och höra på ens, i det här fallet, motståndare, och man har alla har ju redan bestämt vad de tycker, men man måste ändå vara där och låtsas vara opartisk. Skulle ni klara det här utan, bara med fidget spinner?
Men jag menar, vad är alternativet, att man flippar?
Somnar.
Det, som alltid, det är ett alternativ, jag somnar ett, och då blir man väckt av sin medarbetare, det har också hänt nu. Att man kan inte sova, för det ser ju inte så bra ut. Nej. Så det är fidget spinner, Jeanette. Ja. Skulle du fixa det?
Nå, det där... Ja, det, alltså... Man måste ju fixa det då så. Och det är väl bättre med fidget spinner än ingenting. Vad ska man annars börja pila på sina nagelband?
Ja, men det är överlag som situation det här att bara sitta i tristessen. Mm. Vad fyller du det med då? Vi talade väl här i somras eller förra våren om den här killen som simmade över Atlanten.
Mm.
Det var väl du som...
Min hjälte.
Din hjälte,
han upprättade det här livet.
Ja, och han hade ju någon form av mental träning för att hålla tankarna i styr under det simmande. Jag gissar att du måste göra lite på samma sätt där, om det faktiskt menar du ska sitta av.
Men simmande så händer det ju på något sätt.
Ja, precis.
Att du far framåt. Ja. Det liksom,
ja, men han sa ju att vansinne var nära. Det är han som simmar.
Ja.
För han gjorde så att han gick igenom, alltså, så gott han bara kunde, minut för minut av sitt liv. Att, för att,
just det.
För det, han var ju ensam hela, under 8 timmar varje dag, så bara simmar han i Stilla havet. Och sen först på kvällen och natten hade han väl någon sorts umgänge där på segelbåten. Men att annars så, och för att klara av det så bestämde han att nu på förmiddagen ska jag tänka på när jag tog studenten. Att hur gick det riktigt till den där dagen när jag, vet du, så återupplever han precis allt han kommer ihåg. Och sen bestämmer han att nästa dag ska jag kunna fundera på när jag kysstes första gången.
Ja.
Och sen det här är ju dramatiska ögonblick. Sen börjar han ju säkert ta sådana här vardagliga ting.
Stenen hade det skor där på.
Ja, och vad gjorde jag med stenen?
Ja.
Och vad månade den stenen nu finns? Och så vidare. Ja. Så jag tycker nu det är ganska på ett sätt beundransvärt att klara av. Att,
ja, absolut. Men det är ju samtidigt också, för att nu återkomma till den här senatsituationen, så är det ju som ett sa, att simmar du har du ändå i princip någonting att göra. Men om du sitter där då och lyssnar på en monoton röst som i värsta fall till och med ägnar sig åt någon form av filibuster. Mm. Filureri. Så jag menar, det är inte meningen att det ska ske någonting annat än ödastid. Mm. Så det är onekligen lite frustrerande.
Ja, då, och sen måste tänka att om man är senator i USA, det är som att vara president i Finland. Förstår ni att det finns ju, vad finns det, 100 stycken.
Ja.
Och i ett stort land, man är nog van att det hela tiden händer någonting. Ja. Och man är ganska viktig.
Ja.
Och sen nu är man plötsligt där vid pulpeten bara och väntar och någon som får kunna. Men ni behöver ju tycka synd om den för den saken. Hej, i Australien så, alltså jag vill bara, jag tror att de flesta nog har koll på det här, men under, var det inte ens 2 veckor så har de genomlevt skogsbränder av helt extrem omfattning. Så här askmoln, har ni sett de här molnen som kommer? Det ser ut som världens undergång när det kommer liksom. Och det ser säkert så att säga värre ut än vad det är, men inte...
Jag tror att det är ganska
hemskt. Precis. No, ja. Sen har de haft hagelstormar och översvämningar.
Damn.
Allt på en gång. Översvämningen för att marken är så torr att vattnet kan inte sjunka innan det sen börjar regna. Och alltså störtregn också. Allt det här. Och inte alls, man tänker ju sig att Australien är ju jättestort förstås och vad som händer i ena ändå påverkar den andra. Men det här var ganska nära varandra. Samma region i princip. Så börjar man ju lite fundera. Börjar man inte.
Aj, vad börjar du fundera? Nu tänker du på något sån här...
Inte börjar jag fundera på...
Apokalypser.
Nej, men att någonting är på gång.
Vad är på gång, Magnus?
Jag har hört om att det talas om klimatförändring.
Aj, jag tänker att du ska börja med någon världens undergång eller något sånt här bibliska.
Nej. Men det är gräshoppor. Det är så det ser ut. Det är så det ser ut.
Det var just i Kenya, alltså så mycket gräshoppor att det där, de börjar förstöra mat.
Ja, och här sitter ni och fnittrar åt den saken. Mm. Det är lite konstigt.
Nu ska du inte börja höra det där måla upp sådana
hotbilder.
Men det är ju oroväckande kan man ju faktiskt.
Istället kan vi tänka på det positiva. Och nu är jag inte alls ironisk. Donald Trump har nu sagt att de ska gå med i det här plantera hur många träd var det nu igen? Det var 1 triljon på engelska, men det är 1 biljon här i vårt land. 1 biljon träd ska nu planteras och nu har USA också beslutat att gå med i det här projektet. Det är ju en fin sak. Mm.
Men är det nu så att de har slut på de här bränderna har slocknat?
Nej, det brinner nog ännu. Mm. Men det där, och nu hade ju USAs var det finansminister och Greta Thunberg lite fight om orden. Och igen, så det enda de kommer på från amerikansk sida är att hacka ner på att sen när hör du, sen när du har lite vuxit upp och fått en utbildning och blivit ekonom, så kom tillbaka sen med dina argument. Att lära inte oss hur vi ska behandla det här med fossila bränslen, vad som är ekonomiskt. Mm. Och det är bara så svagt att det är det man kastar ut. Liksom går åt den här, nu är hon väl 17, är hon inte. Går åt den åldern och brist på utbildning och så här.
Jo, det är bara patetiskt. Det är redan ramad ad hominem argumentationen. Att det är individen i sig och inte vad hon kommer med. Och samtidigt också på något sätt tycker jag nästan liksom lite tragiskt nu rätt ord, att de då på något sätt förväntar sig att alla ska förr eller senare bli lika cyniska och ska kalla eller motvarande som de själva, tappa liksom alla illusioner. Att den här, att det finns inte liksom någon här stilen som en hoppingivande tänk och en tro på att man faktiskt ska göra en förändring hela vägen ut. Mm. Utan det är ungdomlig dårskap och ingenting annat.
Ja, det är nog en mystisk.
Det är bakvänt.
Det är ju inte som man förändrar världen.
Nej, verkligen inte. Nej.
Och jag måste säga, om jag sätter Greta eller många andra ungdomar, som hon är ju verkligen inte den enda, bredvid USAs finansminister, vem har mera trovärdighet just nu? Så det är ganska klart. Vem ändå på något sätt ändå inger hopp, för de får ju mycket kritik, eller något lite i alla fall kritik, Thunberg och andra, av Trump till exempel, att det är så en domedagsprofetia, att vi ska nu inte vara så här negativa. Mm. Men ändå så, de talar ju ändå om att det går att göra, men det måste göras nu.
Jo.
Att jag tycker inte alls att det är så där att allt går att förändras. För det var Trump och den här finansministern säger egentligen, förutom de här träden som är en positiv sak, är att vi ska fortsätta som förr. Det är ju basically det som de har kommit med.
Ja, att det är liksom, här är ingenting att se. Fortsätt bara.
Ja, och hur bra går det just nu? Jag menar, det går ganska dåligt på många fronter.
Men det är ju inte de som ska vara här, säg 80-90 år till.
Ja.
Eller deras alltså barn, det vill säga deras direkta, de som de har fått barn.
Mm. Hej, Sanna Marin var intervjuad på CNN och i Time. Har ni sett, har
och
ni
på läst Dagens det? Nyheter och Dagens Filip Nyheter, Deir.
Ja. Och det där, det som annars var bra i Dagens Nyheter, hon sa, jag skulle inte haft en chans utan välfärdssamhälle.
Ja. Mm.
Och det tycker jag, den satsen i sig räcker som argument för att den nordiska modellen är ganska bra. Mm. Att där är det. Att om hon nu anser att det är så där, och det är säkert ganska sant, och nu är hon statsminister, alla ska inte bli statsminister och alla kan inte bli statsminister, men ändå...
Alla vill inte.
Alla vill inte.
Jo, jag menar, vad är det här om inte American Dream?
Ja.
Eller hur?
Ja. Men i USA så ska man ju klara det genom att förspara man jättelänge och sen någon donera collegeutbildning åt det, vet du, med massa slumpen sån här.
Absolut, ja. Ja. Ja, jag menar, om man då liksom vill, hur ska vi säga, riktigt det här fingranskade American Dream-konceptet handlar just precis så här att med ditt egna hårda arbete och så vidare ska du få det att du ska verkligen inte körlas fram till det med någon jäkla välfärdssamhälle och så vidare, utan det är individen själv det beror på. Men jag vänder på steg och säger helt tvärtom att det är just i och med liksom den här lika villkor för alla så lyckas du skapa den amerikanska drömmen.
Och inte ens i Finland blir man genom curling statsminister.
Nej, verkligen inte.
Men hon, alltså, hon klarar sig jättebra i den här CNN-intervjun också. Och tycker jag hon... sen undrar jag bara att all den här uppmärksamheten på henne som person. Alltså globalt, vi talar om de största mediebolagen vill prata med henne, 34-åring, att... Och hon klagar ju själv lite på att fokus borde inte vara på mig som person utan på vad det vi nu ska göra. Och det kan jag verkligen hålla med om. Samtidigt blir man lite stolt att oj, så fräscht bild Finland ger av sig. Och det här just att en, så att säga, inom situationstecken, vem som helst kan bli statsminister och så vidare. Det är jättepositivt. Men, hon måste nu...
men det kanske i sig också en tillräckligt bra sak, eller hur? Det här just som sagt att en ung, intelligent kvinna lyckas arbeta sig fram till en sån här post. Så här tidigt skede. Och sen lika så också när hon då i den här fokusen på hennes person också lyckas klämma ur sig de här klockrena som jag skulle inte haft en chans och så vidare. Men det är ett gott tecken. Jag menar, det här budskapet kommer fram indirekt.
Och sen är hon ju att vad hon framstår som verkligen att hon ingen individualist, att fast fokuset på henne så förhåller hon sig lite kritiskt till det, fast hon förstår det. Men jag tror att hon är nog en hemskt sån här liksom teamspelare. Så att hon är ju inte, hon rör ju sig inte ensam fast hon nu bär ett ansikte att utåt för massa saker.
Absolut. Ja. Och jag tänker kanske också en, för att lite säga samma sak på ett annat sätt igen, att hon förstår nog väldigt bra det här mediaspelet och lyckas då med den fokus som riktas på henne också föra fram till exempel just den här, det vad hon står för och vill att finska staten ska stå för och så vidare. Att hon lyckas använda de här kanalerna på ett skickligt sätt då.
Ja. Man har tänkt på att hon är ju i ålder närmare Greta än till exempel vår tidigare statsminister eller Donald Trump. Att hon är mycket närmare den generationen. Man tänker ju att en statsminister är ju just 50-någonting. Hon är nu 34, så det är bara 17 år till Greta.
Närmare Greta än till mig.
Ja, närmare Greta än till dig. Ungefär jämnt spel med, jämnt skägg med mig. Så att det där,
jämnt skägg är bra.
Och det där, det är ju skapar ju helt nya möjligheter. Hon kanske identifierar sig mycket mer så att säga neråt. Alltså i ålder neråt.
Men vet inte om behöver man alltså för att man alltså är någon viss ålder så. Hon uttalar ju till exempel i Philips text i Dagens Nyheter stor respekt alltså också för äldre. Mm. Att det blir så hemskt lätt så här åldersfokuserat nu för tiden. Att man talar så att bara för att man är ung så har man liksom allting. Man har koll på allting och då är liksom, vet ni, att där är potentialen. Och det blir ju på sätt och vis det här att man dissar sen åt alla möjliga olika håll alltså. Men hon talar ju jätterespektfullt också om äldre, alltså av värde av det att det finns av alla åldrar till
exempel. Och nu ska ju Gud veta att det finns en och annan Stobakov bland det där unga gard av politikerna också.
Verkligen, det var bra poäng, Janet. För det där är ju säkert just så som det är, för att det blir lätt nu att ungdomar besitter all vishet och alla som är äldre har nu failat och mockat.
Ja, och vilket är alltså en sån här gruvligt, alltså djup, sån här liksom på något sätt ett feltänk tycker jag själv.
Ja.
Hej, vi går vidare till coronaviruset som nu snackas i hela världen om
I Lappland?
Nej, det är ett misstänkt, två misstänkta fall. De hade presskonferens från Ivalo hälsostation. Såg ni på den?
Nej, för jag läste på någon rubrik.
Och det var presskonferens Finnish style, för där satt de med mikrovågsugnen i bakgrunden och lite paffmuggar och en kanna vatten eller något. Det såg så ut som en finsk hälsostation. Och jag blev glad. Ja. Men hon var lite nervös, den här överläkaren där i Ivalo, men hon klarade sig mycket bra ändå, och också på in English, och förklara att det är en chans på miljonen att det här är det här viruset på riktigt. För det var någon utländsk journalist som frågade, ska ni nu avspärra liksom Ivalo, blir det så när vet ni karantän på Ivalo? Då kom kommunchefen där, var han nu styrelseordförande, var han nu var kommundirektör, jag vet inte. Så det kommer verkligen inte på tal. För de har ju turisterna annars de måste tänka på. Det är ju inte alls så bra för turistnäringen det här nu. Men i alla fall, en chans på en miljonen, och idag ungefär 6-tiden skulle det bli klart, alltså nu på fredag, att är det här nu någonting, är det alltså coronavirus eller är det helt enkelt en vanlig förkylning? Men är ni oroade för det? Följer ni med nu det här rapporteringen?
Voj, när jag inte riktigt orkar hetsa upp mig nu så mycket.
Nej, inte riktigt jag heller. Jag menar, nu har man ju levat igenom diverse olika rykten om världshotande pandemier. Kommer ni ihåg svininfluensan då, back in the days?
Ja, SARS.
Ja, och så vidare. Så nej, inte känner jag nu riktigt ännu att jag börjar tanka riksvatten och flytta ut i stugan.
Nej, men det här problemet är det här med ropa varg-fenomenet. Ja. För att just helt som du sa nu, så vi har några exempel på, de var ju, inte var det några små saker, men om man jämför med den vanliga, normala så kallade influensan som skördar alltså tusentals. I Sverige var det väl 500 som dog i fjol, och i Finland dör det säkert en uppgift från 20-60 dödsfall per år influensa. I Sverige var tydligen av någon orsak mycket fler. Och i hela världen 15 000-70 000 personer beräknas dö i influensa årligen. Mm. Alltså upp till 70 000. Nu har det dött, det stiger säkert hela tiden, men kanske 30-tal hittills i den här. Det har gått relativt snabbt säkert. Men problemet är att sen när det någon gång blir på riktigt, så då kanske man igen kommer att ha den här attityden. För jag är inte hemskt orolig för det. Man vet, i alla fall finns det inte direkt med information ännu.
Men sen är det att, vad ska du göra då?
Ja.
För jag menar, i dagens värld när alla reser, så man stoppar ju till exempel inte de här.
Nej. Och god handhygien. Men det är någon som verkar gå mest igång på det här är nog journalistiken.
Jo.
För det är inte bara i Finland förstås inte, utan det är, alla de här globala tidningarna också är ganska hysteriska om det här nu. När man det finns inte ännu orsak att vara hysterisk, för vi vet inte riktigt. Och den här gången har ju Kina reagerat mycket snabbare än förra gången, säkert av ekonomiska orsaker.
De ska väl bygga på 10 dagar, vad det är ett sjukhus.
Ja, det fixar de. Men jag menar, SARS drabbar ju Kinas ekonomi jättehårt, för det är just på den här skräcken. Alltså människors tro om vad det här är. Och jämför de med vanliga influenser, som jag sa, dödar 70 000 människor årligen i hela världen. Så det här är åtminstone hittills ett mycket, mycket mindre problem. Eller malaria, som var det 100 000 människor dör.
Ja.
Men det är liksom normalt.
Det är naturligtvis smittofaktor och allt sånt här som man också måste väga in i det här sammanhanget. Just som det där, Jeanette sa, eller var det du, att det här trafiken in och ut ur landet är ju av en ganska svår kaliber. Vi pratade just här för en stund sedan om, jag menar, drabbar Ebola en liten by i Afrika där det går ett par lastbilar in och ut i veckan, så det är utgångspunkten helt en annan med tanke på den här flygtrafiken till exempel. Ja. Där att potentialen för att det snett ut exploderar över hela världen så är ju annan. Men jag känner inte riktigt att vi är där ännu.
Nej, och då säger jag ju nu att det här Kinas metoder nu, som är nu är det plötsligt extremt effektivt så att säga. Då i SARS gjorde de ingenting och mörklade allting. Men det inte heller funkar det här att stänga, att sätta städer i karantän. Ja. Det är liksom löst, det går inte i modern värld. Det ändå inte funkar.
Ja.
Så där är det tydligen viktigare, just om det skulle komma, så är det just handhygien och vissa andra försiktighetsåtgärder.
Jag vet man ens hur den smittar. Att är det alltså via sån här, alltså att man rör eller via luften?
Nej, jag tror att man inte vet helt säkert ännu. Och det har börjat hos några ormar som någon har rört, och sen har den kanske satt fingrar i näsan och så småningom har det spridit sig. Typ sådär.
No.
Okej, ni är inte oroliga. Jag är glad. Och jag tror, jag skulle egentligen hoppas att journalistiken tar det lite lugnt.
Men det
tills man vet
kan
mera.
Man ju hoppas på, för att jag har försökt nu det där. Jag har ju surfat ganska aktivt. Surfar jag ju på alla möjliga sajter och där är jag. Så det här toppar ju i stort sett allt.
Allt, ja.
Överallt.
Ja. Det är nog intressant. Och det finns ju redan i finska tiden, var det så här skyddar du dig och så här gör du. Och det här skapar nog en ganska stor
sex
oro.
Sex saker du bör veta om coronaviruset.
Ja. Och i Iltis hade det så här skyddar du dig och jag tror att det här skapar jättemycket oro, för det väcker så mycket frågor. För att, var är det där viruset? Man tittar omkring sig. Vem är det som har det? Antagligen har ingen i Finland för närvarande. Men det finns en massa säkert andra orsaker att tvätta händerna nu redan.
Och det finns det ju alltid.
Ja, influensa och så vidare. Men att det är någonting i den här katastrofjournalistiken som jag är lite skeptisk till. Men Jeanette Björkqvist, vad har du tänkt på den här veckan?
Nå, hör du, jag har det där följt lite med. Det var en sån här utnämning där på inrikesministeriet. En sån här kanslichefspost. Som ledig anslogs och så sökte 16 människor. 16 plus 3 alltså. 16 med namn och 3 anonyma. Och sen sorterade de alltså ut 3 sådana huvudkandidater till den här kanslichefsposten, varav en var då skyddspolisens chef Antti Peltari, en var en sån här gränsbevakningschef och en var diskrimineringsombudsman Kirsi Pimie. Och så började de det där Lotta då där och fundera, och Maria Ohisalo som alltså är då grön inrikesminister bestämde sig för att hon ska utse Kirsi Pimie. Och sen tog det ju så att säga hus i helvete. Iltalehti tror jag att var den som gick starkast ut med där de alltså ifrågasätter. Alltså, där tror jag inte att det var så starkt den här. Alltså, för sen blev det alltså, det här förvandlades sen till en sån här politisk utnämningsfråga. Men i den här första rapporteringen så var det mera någon slags sån här otrolig alltså upprördhet över att man utser någon annan än skyddspolisen. Förstår ni, den här polisen, alltså inrikesministeriet är ju den här liksom som talas om polis och gräns. Ministeriet. Sen om man tittar på lagen så har ju inrikesministeriet 20 andra uppgifter också, vara polis och gränser alltså en, men det finns en massa andra också, till exempel migration och sådana här viktiga frågor. Och, det där, och den här journalisten på Iltalehti hade, alltså de gick då igenom de här, deras bakgrund, och det var liksom helt uppenbart då att det var en skandal att man förbiser skyddspolisens chef, för att han måste ju vara alltså mest kompetent för att han är skyddspolisens chef.
Mm.
Och det där, och det har sen då kommit ut alltså de här helt offentliga alltså, liksom den här genomgången av de här kandidaterna. Och det finns alltså, den här Maria Ohisalo har liksom lyckats argumentera för varför hon väljer Kirsi Pimie, som förstås alltså avviker ganska mycket från hur det här ministeriet, alltså vad det är för människor som har suttit där. Den här som satt alltså före var den här Ilkka Salmi som kom också från gränsbevakningen. Alltså mycket sån här säkerhetsinriktad. Det här har liksom varit det här tänket, och nu det där, plus att den här Peltara är alltså då samlingspartist, så att samlingspartiet var ju helt alltså ifrån sig över att det där, att nu kommer det att komma någon som inte är alltså en sån här, så att säga, traditionell inrikesminister.
Men får jag inflika, hade de alla tre den här formella kompetensen? Att var de hade i samma alla tre startsträck? Så att
jo, det var de, och det var alltså den här Pimia och Peltari som var på slutrakan. Det var liksom mellan dem det sen alltså väl i princip stod.
Okej, och var de båda, nu igen det här formella, båda lika kompetent formellt sett?
Formellt sett var det just så. De har alltså till exempel helt samma bakgrund. Sen har han väl varit chef lite längre än hon, men hon har också alltså varit i chefsuppgifter.
Okay.
Men de representerar ju på något sätt två fullständigt separata.
Ja.
Att hon har jobbat med så här människorätts- och liksom minoritetsrättigheter och sådana frågor. Och sen nu alltså diskrimineringsombudsmannen som det där. Och han är ju alltså helt polisiär.
Ja. Korrigera mig om jag har fel, men inte tidsbundna poster det här.
Fem år.
Dessutom
men det betyder alltså att det där, hon kommer att sitta över sen. Alltså, hur det nu sen går i nästa val så kommer hon alltså att sitta.
Ah, ja. Det är ju jättespännande upplägg.
Jo, och nu säger man då att det är någon sån här kohandel, för att de vill på något sätt sen att om det då går i nästa val, så som det kanske går om att titta på opinionsmätningarna, så kan de alltså via en sån här post lite på något sätt hålla. Vi vet ju alla att tjänstemän i Finland har extremt stor makt.
Ja.
Och samtidigt tycker jag det här också på ett visst sätt garanterar en form av kontinuitet. Jag menar, även om det är inte meningen att tjänstemännen ska hålla i tyglar från början till slut, men att det inte fullständigt nollas tömst där borde inför varje det där val.
Men jag tycker att det är därför att när jag nu har följt det här inrikesministeriet alldeles för mycket, så att det har ju varit hemskt mycket till exempel det här med den här inre säkerheten.
Mm.
Det har ju varit väldigt fokus på det, och det har ju varit sån här polisgränsstyrt fokus på i stort sett allting som handlar om inre säkerhet. Och sen när jag tänker den här skyddspolisen har jag ju alltid haft lite sån här små skismer med.
Har du haft?
för att jag ser inte riktigt heller att, att, att på vilket sätt skulle den här skyddspolisens chef ha ett så liksom på något sätt bred samhällsförankring. Han är ju säkert alltså jättebra, men det är en väldigt liten nisch den här. Och sen var den här skyddspolisen och peltare har hållit på med, så det vet man ju inte riktigt, för de är ju så hemliga att de knappt vet själva vad de gör.
Jag tycker det låter nog ändå som ett fräscht alternativ att försöka på något nytt, för nu har man ändå kört inrikesministeriet en viss linje ganska länge.
Ganska så här samlingspartistisk polisiärlinje.
Så det är helt okej att lite variera.
Jag tycker också, och sen alltså får man ju inte glömma bort, som jag tycker att det är lite tokigt att inrikesministeriet har då, det är nu polisgräns och sen har vi Migrationsverket som är underställt där. Och vi vet alla hur det har sett ut med det här. Hela den här migrationspolitiken och liksom den biten som är en ganska viktig sak alltså när man talar till exempel om inre säkerhet och sånt här. Och jag har ju alltid tyckt att det är lite tokigt att de sorterar under ett sånt här på något sätt polisgränsdrivet, gränsbevakningsdrivet ministerium. Men det är nu så som man har velat ha det. Så på det sättet är det, men om man nu tittar på kompetens så hon har ju liksom säkert en helt annan infallsvinkel på de frågorna. Och det kan jag kanske tänka att det är ganska fräscht i dessa dagar.
Det blir ganska spännande. Kommer hon nu att bli alltså?
No, ja.
Går det att stoppa?
Nej. Hon har blivit vald igår.
Hon har blivit
utsedd igår.
Okej, just så. Jag trodde bara att det var på gång. Fantastiskt. Det här blir intressant att se. Och sen kan man ju säga att det borde ju inte egentligen ha så stor betydelse vem som är kanslichef.
Nej, men det har det.
Men jag vet det har, men det borde ju vara regeringen som bestämmer nu det här var linje.
Jo, och sen, exakt. Och sen kommer, och det försöker ju folk säga också. Men sen säger man då att nu Jesus ställer hon, vet du, därför att hon har varit så hemskt mot de här politiska utnämningarna. Mm. Och den här Kirsi Pimmi har jobbat till exempel under Satu Hassi, tror jag, i tiden.
Men då är ju frågan vad de här proteströsterna, hur man inte kan tolka dem som politiskt motiverade i sina...
Ja, om samlingspartiet skriker för att deras alltså man inte blev vald.
Ja, det är lika mycket politiskt.
Eller hur, ja.
Så det är helt normalt.
Så det är en sten i glashus, säger jag.
Misha Eriksson, vad har du tänkt på den här veckan?
Men det är nog väldigt mycket lättsammare. Men det är nog inte kanslichef här på inrikesministeriet. Men det var intressant, ska vi säga, kulturupplevelse. Här jag har en av mina personer, kanske ett starkt ord, men en av mina...
Passioner?
Ja, säger vi ännu passioner, är ju tecknade serier. Läser mycket.
Menar du nu?
Alltså album, serialbum. Album. Serialbum av olika slag. Både högt och lågt inom den sektorn där, som i litteratur och film så finns det ju både B-alternativ och A-alternativ och så vidare. Och nu läste jag här för någon månad sedan om ett album som jag har, eller egentligen en seriealbum som jag tycker mycket bra om. Lånade till en av mina goda vänner och när jag fick tillbaka det så läste jag om det själv. Och som det ibland händer när man då har läst om någonting så får jag in på nätet och kolla lite vad det skrevs om det och gjorde, sa det som det och så vidare. Och nu visade det sig 1-3 att i början av februari så kommer det att göra sen. Eller har en tv-serie som baserar sig på det här albumet, har premiär på Netflix. Vilket ju kanske inte är så hemskt överraskande. Men samtidigt som jag grev det hittade jag också, kan ni föreställa er, ett radiohörspel av det här seriealbumet.
Nice.
Ja, som då...
Vad är det för ett album?
Det heter Lock and Key. Det är sån här lite övernaturlig thriller-historia då. Lite spökhistoria. Kusligt, det ena och det andra. Och fruktansvärt fantasirik och handlade många olika historier. Det är coming of age-historia och familjer i kris och vänskap och osäkerhet och tonåringar och bla bla bla.
Så rektor sitter hemma och läser seriealbum på kvällarna?
Så är det, absolut. Aha. Ja. Mellan B-filmerna och quasi-tv-serierna. Men anyway, men det var ju fruktansvärt intressant att se hur man lyckas skapa ett hörspel av något så visuellt som ett seriealbum.
Men har du lyssnat på det här?
Ja, jag laddade ner det och lyssnade på det. Jag kom igenom hälften ungefär av det här. Och det är ju på riktigt spännande att se liksom hur de här medierna överförs till varandra. Det här tv-serien kommer sig förvåna mig inte minsta.
Det kan man inte köpa eller förstå. Ja. Men det måste finnas en ganska stark dialog då i den där.
Absolut. Ja. Det märkte ju raka vägen här ganska fort. Att den här dialogen som är nästan 1-1 från det albumet också. Så den håller ju. Att det är nästan som en nedskriven diskussion. Riktig diskussion. Och sen är det naturligtvis de här ljudeffekterna som utnyttjas där också för att signalera helt det klassiska fotsteg, gnisslande dörrar, vind som blåser, vatten som droppar för att skapa liksom atmosfären och scenen och så vidare.
Brukar du lyssna på hörspel ofta?
Nej, alltså med det faktiskt inte så mycket, utan det här är ett av de första. Men så att de här kopplingarna så var jätteintressanta och Och det väcker en tanke liksom vad allt låter sig överföras till vilka media. Att det är egentligen bara fantasin som sätter gränser och liksom hur du behärskar de här olika medierna. Eller är det helt enkelt så här att, vad skulle man säga, poesi görs inte dans.
Jag tror nog att poesi kan göras
jag
till dans.
Jag tror nog att, men ser du, nu är det ju sen det att det kräver ju då att det finns alltså människor som behärskar de här medierna. Det är ju samma människor som gör seriealbumet och samma människor som gör hörspel.
Nej.
Att det krävs det ju till exempel en mycket kompetent ljudtekniker, till exempel sådana som Anne Heikkilä som vi har här idag. För att de kan alltså det där, för att jag har själv fått jobba alltså nu några gånger med sådana som alltså på riktigt kan, ja men då kan de ju läsa det här och så kan de förstå att det finns människor som besitter den kunskapen.
Ja.
Att vilka ljud ska du ta in för att förmedla på någon bild, och det är helt alltså otroligt.
Ja.
Just det där att vi som inte gör poesi till dans, så vi kan tycka att det går inte.
Ja.
Alltså, hur skulle det kunna gå? Eller hur kan man lansera det in till hörspel? Men de som behärskar det, som Jeanette sa, så de får en vision.
Ja, jag måste säga att vad det finns alltså för människor som kan saker som man inte själv kan, så det är ju nog till exempel.
Jeanette blir varje dag förvånad.
Ja. Nej, men det är alltså,
jag förstår.
Ja. Ja, någon kan något som inte jag kan.
Nej, men förstår ni att man upptäcker sådana här kunskaper som man inte ens visste att fanns.
Ja, det lär ju finnas i någonstans i Österbotten en kille som det beställs enorma mängder utfyllnadsljud till filmer av. Mm. Att om det till exempel är så här att i en film så ska någon gå med högklackade skor på ett trägolv. Så är det han som skapar det här ljudet. För att hitta ett par skor med lämplig storlek för klackar och hitta ett bra golv.
Det där, man ska bara hitta sin nisch.
Eller hur?
Det är
och jag tänker vilken business alltså. För att jag vet alltså att det behövs ju massor med ljud på en massa ställen.
Det finns ju också ett litet miniföretag som vars enda business-idé är att ni vet i filmer om man ska ha en, det ska se ut som det ska vara en massa människor någonstans på ett stadion. Så de har byggt sådana dockor som man placerar ut. Alltså paff. Och det är deras business.
Just det.
Och de har gör miljonbusiness, för det finns massa storfilmer som vill spara lite pengar.
Ja.
Vi behöver nu 10 000 människor här på det här fältet. Okej, vi fixar det. Och det är inte riktiga människor.
Nej.
Det är helt, och där att någon har kommit på det där.
Ja, absolut. Ja, det är helt briljant.
Jaha, så du rekommenderar, vad är nu slutsatsen din, att vi ska höra mer på hörspel eller se mer på läsa
allting och överhuvudtaget den här. Hur ska vi nu säga? Jag blev ju kanske framförallt fascinerad av liksom den här gränssprängningen. Mm. Den här då liksom att hur du överför bild till i det här sammanhanget ljud. För att du skapar den här stämningen i ett tecknat uppslag. Och med lämpliga ljud så liksom återkallar du det här igen. Och det är hemskt fascinerande hur två egentligen olika syn, hörsel. Sen på det här sättet då liksom.
Men var det olika upplevelser?
En smula, men ganska långt, storyn är stark. Så den löper i båda.
Saken klar, tack för kulturupdaten, rektor Eriksson. Alltid. Hej, har ni läst, vi brukar ibland tala om sekter här, eller ska vi säga, det här mänskliga draget att man låter sig ledas av en jättestark ledare och väldigt få säger emot. Och det här är ett drag som, hos människor som fascinerar mig väldigt mycket och skrämmer mig också en del. Eller man blir lite oroad. Och nu är det ett nytt fall i Finland. Eller det är ju inte nytt, utan det har bubblat under en tid här. Men Yle skrev för en vecka sedan, förra fredagen, alltså för en vecka sedan på kvällen, släppte de en nyhet, eller de hade granskat den här konståkningen, klubben, vad heter Helsingfors skridskoklubb, och deras ledare Mirjami Penttinen, som blev anmäld redan våren 2017 av oroliga föräldrar och om att hur går det riktigt till i den här klubben, och det har nu utretts då lite så här halvdant och och det har ju varit snack om det här nu en tid, men att nu har det kommit upp så här helt konkreta exempel på hennes metoder. Och har ni läst om de här metoderna?
Ja.
No, Jeanette, vad var din reaktion när du läste? Och berätta lite om de metoderna som
det
du läste.
Det där, ja alltså mobbning, alltså känns som att det inte kanske riktigt räcker till, alltså det är ju sån här, vad ska man nu kalla det alltså? Förnedring.
Det är värre än Armenien verkar som vara mjuk istället jämfört med det här.
Ja, det är förnedring och sånt här som att man slänger ur sig att flickorna är feta eller att de borde begå självmord och de misslyckas. Mm.
Och att man faller med flit. Ja. Du faller med flit. Om man inte vill falla så faller man.
Ja, så här total alltså intolerans för misslyckande. Ja. Sen finns det ju, man måste ju säga att det finns ju 70 föräldrar som har skrivit under en lista som alltså på något sätt inte skriver under de här anklagelserna. Mm. Så då är ju frågan om att, för att jag betvivlar ju inte att det finns så många alltså källor till de här metoderna. att hade varit då så att det har gjorts skillnad på vem som utsätts för det här och vem som inte.
Nu är du inne på det här, för det var det hit jag ville komma egentligen, att diskutera de här 70 föräldrar som stöder. För min teori, och nu är det, bygger den ju bara på vad jag har läst, jag känner ingen som, jag vet ingenting alltså, bara förutom jag läst. Men jag misstänker att det är alltid lätt för sådana föräldrar som för vars barn det går bra. Att man bara säger, men titta, vi vann ju medaljen. Mm. Och mitt barn är jätteskicklig och trivs jättebra där. Man ser inte, för mobbning bygger just på det att om en blir utfryst så, och de andra har stått där och skrikat sin före detta kompis. Och inte säger de hemma att det var så hemskt, för att alla skäms eller tänker inte ens på det. Jag tror att de här föräldrarna som skriver under, antingen har de ingen empati eller så är de bara blinda. Att de ens egna barn har klarat sig och inte kanske fallit. Så det är stor, det finns en risk att man inte då går in och klagar för att ens eget barn är inte drabbat. Förstår du? Och det här, ja, det som absolut. Är det där skrämmande.
Och det är ju själv att komma ihåg också att en av de här argumenten som har förts fram, det är kanske inte så mycket det här att det här inte skulle stämma, men vi är mitt i säsongen. Att här nu liksom, att den här slutspurten mot medaljerna, ja, så den liksom rasar samman nu om hon nu får gå, att så kan vi inte ha det. Att om vi nu åtminstone nu kämpar på det här för medaljerna och framgången, det är ju därför vi är här.
Ja.
Eller hur?
Och det där, det är så fruktansvärt att det där, och det här att vi talar ju om flickor från 10 år till kanske 17-18 och med tydligen extremt hård disciplin. Och igen är det där att elitidrott är inte alltid så nice, för att alla kräver framgång.
Ja.
Till exempel föräldrar, säkert tränaren, kidsen själva. För de har ju många sagt att det här är den enda tränaren de har haft under hela sitt liv för många. Så de har inte sett något alternativ. Och det är precis som en sekt. Man tror att det här är normalt.
Ja.
Att det är normalt att förnedras.
Ja.
Och att bli helt totalt liksom utskälld om man misslyckas. Men, och det är inte bara det att hey, du kan bättre, kämpa. Det är inte sådär, det är ju inte en utskällning. Men det är ingen uppmuntran, det är liksom det där, man ska ställa sig i en ring och så skulle alla förnedra det här sin lagkamrat.
Ja, ja, ja. Det, alltså, det är ju kanske det som jag tycker att det är absolut mest hårresande. Det är just så att det skulle vara illa nog om den här tränaren då skulle ha läst lusen av en eller flera inför publik. Eller ägnas åt någon form av kompanibestraffning. Att hela gänget bestraffas på grund av fel som en eller ett par gör. Men det här ytterligare följande steg uppmuntrar laget att förnedra. Liksom använder liksom någon form av mellanhand där för allt det.
Det är
slask som vräks.
Och brutalt.
Ja, ja.
Och det här är ju sånt beteende som ofta män kan bli anklagade för. Och här är nu kvinnor mot kvinnor som och så det här, inte om det är någon poäng, men jag menar,
vi ska dra in könskort.
Nej, det är helt sant att det har ingenting med kön att göra, men det är ju ofta så sådant här beteende sätts på män. Mm.
Men är det, tycker du det?
Jag tycker det.
Jag tycker nog inte så.
Aha. Men alltså, finsk ishockey till exempel har ju förut byggt på ganska hårda metoder. Det gör det inte mera. Men den klassiska finska tränaren är ju hård.
Men det är nu för att du är insatt alltså i hockey.
Okay.
Men jag menar, applicerar du det här nu alltså bara på idrottsvärlden?
Ja, jag tänker nog om idrott.
No,
jag menar, armén är till största en manlig värld också, så här har förekommit förut och förekommer nog inte mera i Finland i alla fall.
Jo, det är det som kanske lite förvånar mig också, eller förvånar kanske fel ord, men jag menar, det här liksom känns på något sätt så fruktansvärt föråldrat.
Ja.
Att det här, det var sånt här som jag tycker att man eventuellt kunde se av någon urgammal lärare i grundskolan, då gick jag i grundskolan på 70-talet. Men jag menar, det här nu 50 år senare, att det liksom ännu också skulle förekomma sådana här metoder och som inte ens ifrågasätts.
Nej, det är ju det där som är alltså det där att de här unga flickorna som har varit där,
ja,
alltså då säkert flera gånger per vecka antar jag att man har träningar än på den här nivån.
Helt säkert.
Och utsätts för det här och på något sätt bara godtar det här.
Ja.
Eller,
och när denna tränare då hade kommenterat det här, så var ju reaktionen det här att jag har ju kanske ibland använt lite bryska metoder, men för det helas bästa, och jag har alltid bett om ursäkt i efterhand. Mm. Och inte det här att de metoderna i sig nu liksom sådana som man fullständigt ska ifrågasätta, utan nej, det var av nöden, och sen bara jag om ursäkt i efterhand. Det, liksom, det förvånar mig också. Sen så tycker jag att det är lite intressant också, men om vi nu igen ska ta upp det här mediedrevet. Så det var ju för några år sedan, så var det också i samband med unga gymnaster, gymnastiktjejer. jag minns att jag läste om den, men följde inte upp det desto mera. Men nu snappade upp bara för ett par dagar i samband med den här diskussionen just kring den här konståkningen, att hon blev sedan mera frikänd. Mm-hmm. Att det liksom var då tydligen en om inte nu överdrivet, men i alla fulla fall att det liksom var kanske mera mediahetsen och upprörda föräldrar är bara det var substans i det här. Och var utan att ta ställning till det ena eller det andra, men man skulle ändå önska att det här liksom skulle diskuteras lite grundligare före nu denna person då så 100% är uthängd som i det här fallet har skett.
Men i det här fallet har de ju kommit fram till utredningen att det är sant.
Ja, absolut, ja.
Nu är det inte mera spekulation, vad jag förstår, för deras egen utredning har nu. Ja. Men det som de gjorde misstag att de har mörklagt den här undersökningen för att skydda kidsen, men det kan jag inte riktigt förstå, för att funkar, det skulle vara mycket bättre att visa. Så det skulle bli så mycket spekulation.
Absolut.
Att det här har skett. Ja. Och vi tar bort alla namn och alla platser som man inte kan på något sätt liksom veta var och hur, eller vem som är den drabbade.
Ja. Jag hade faktiskt en ganska intressant diskussion just kring det här idag på arbetsplatsen. Jag hade en kollega som idrottar aktivt inom kampsport där. Och han berättade att där finns en alldeles etiska utskott som tar itu med de här sakerna och följer med. Mm. Och visst jag också berättat att det har hänt till och med inom hans gren att det etiska utskottet då har gett tävlingsförbud till vissa klubbar och enheter som då inte har följt de här reglerna och direktiven.
Hon har ju nu träningsförbud ett år,
ja,
den här tränaren.
Ja. Men här har det tydligen gått ganska långt före man nådde fram till det här. Det är ju liksom varje en etablerad kutym. Att här borde ju definitivt den här tröskan vara väldigt, väldigt mycket lägre för att ta itu med det här.
Men man börjar lite och fundera på elitidrott. Att, eller vi tar nu konståkning här, för det är ju jättevackert och sådär. Mm. Det är otroligt fina koreografier och det är samspelt och så vidare. Men är det här sen den här avisidan av att det ska se så perfekt ut? Jag vet att man ska nu inte dra allt över en kam, men man blir ju lite fundersam.
Alltså,
hur mycket det ligger bakom?
Ja, alltså, nu är det ju fruktansvärt brutalt. Jag kommer på något sätt att tänka på Nadia Comaneci, kommer du ihåg den här? Olga Korbut, de här rumänska och ryska gymnasterna från 70-talet. Hosson. Drill och grill, de har gått igenom sen. Och hur många som har fallit av kälken dessutom och blivit...
De flesta?
Ja.
Om inte jag räknar i antal, så man ser ju bara toppen.
Ja, eller hur?
Så, ja, det är inte lätt att vara elitidrottare, det måste man nog säga. Och, Jeanette, det är inte lätt att vara författare heller, för jag läser nu i... Där kom det direkt. Jeanette skriver på en bok.
Ja, nu har jag skrivit över 200 000 tecken.
Bra, grattis.
Mm. 5 veckor kvar.
Okej, jag har varningsord och jag försöker inte alls vara rolig nu, för att det där läser i tidningen Vi läser, en riksvensk tidning, om läsande. Och det var en helt intressant tidning och sådär, jag har nog läst det tidigare, men där var det en intervju med författare som har blivit utbrända. Bland annat Rafael Donner är med där och han går nu på en reportage, de har varit i Danmark och han utbildar sig till trädgårdsmästare. Mm. Han går en stenläggningskurs i Danmark och det är en reportage där han lägger kullerstenar som är kontrast till skrivande och han sa bara att det blev för mycket uppmärksamhet och så vidare. Så det är en annan, och det är 5 andra författare som inte gjorde det, om att gå i väggen helt enkelt av att skriva. Och det här kan ju många tycka att det är löjligt, för att hur kan det vara stressigt att sitta vid en dator och hitta på saker? Det är ju it's easy. Och det där, så jag tänkte fråga dig, jag skriver själv också på
men
en bok.
Men jag tänkte säga att du skriver en skönlitterär bok, jag tror att det är lite annat för mig.
Ja, men där är en av dem säger att skriva en bok är... Att också ta risken att bli helt enkelt galen.
Ja, men så nu tror jag inte att vi ska titulera mig författare, för att det här är ju bara någon sån här...
Vad är det du gör?
Men jag lite det där gästar nu bara den här världen, men inte jag är ju på riktigt författare. Sen återgår jag till att göra sån här lite snabbare grejer.
Okej, så det finns ingen risk att det går att du blir galen till exempel.
Nej. Hur är det med dig då, Markus?
Markus,
ja.
Mischa har blivit galen. Alltså, det är ju, man skulle vara lite försiktig förstås, men att om man blir utbränd så blir man. Mm. Jag menar, en författare kan bli, och här läste just i en annan riksens tidning som heter Arbetet, om arbetsliv. Jag kommer tillbaka till din fråga, men här har vi intervjuat också människor som har blivit utbrända, som är ju den tid vi lever i. Här är Erik Henriksson har fått han fick en enorm smäll i huvudet på ett bygge. Så att han fick en hjärnskada helt enkelt. Och allt blev ganska upp och ner. Det hände för 5 år sedan. Men så slutade det så här att han säger så här, den gode Erik. Jag är hjärnskadad, men när jag ser... Jag säger så här. Erik Henriksson berättar om när tv-tablån tunnas ut på bra program under hans vilodagar och det är dags för Hollywoodfruar. Kolon. Jag är hjärnskadad, men när jag ser dem så tänker jag har det nog bra ändå. Så det där tycker jag, den där inställningen gör att man kan klara sig. Ja. Att med den där humorn så det är strångt. Ja. Bra Erik jobbat. Att allt är relativt med ens problem. Men gällande författare, ja, jag tror mera på det där, eller tror att man kan bli ganska galen nog. För att jag märker själv när jag försöker hitta på storyn och jag tycker om att hitta på, så om jag är helt inne i det skrivande så går jag sova, så den där liksom storyn är där i huvudet på natten också. Mm. Att jag kan ibland liksom bli så att säga stressad inom situationstecken. Det är inte vanliga stresssymptom, men att hjärnan bearbetar den här storyn, absolut, kämpar med den här storyn. Man ska komma på, det skulle gå så där, ja, så kanske det går så där. Att man går helt in i en annan värld. Och det här låter ju lite, inte kanske som ett problem, men att det kan bli ganska intensivt.
Ja, absolut. Ja. Jag menar, det hade ju ingenting med att skriva böcker, men jag minns bra när jag hade en fas i mitt liv när jag spelade mycket blixtschack.
Ja.
Och när jag höll på att spela blixtschack in till småtimmarna.
Gick du i väggen?
Nej, jag gick inte i väggen, men det var nog väldigt, väldigt spännande nattsömn jag hade efter det. Jag tänkte att spela 30 stycken 10 minuter schackmatcher på raken. Ah. Och sen ska du gå och lägga dig och försöka sova efter det här. Det där, så allt bara snurrar upp och ner och hittar.
För jag spelar, nu, det här kan jag relatera. Jag spelar blixtschack med min son och han vann ju naturligtvis flera gånger, men man blir ju helt speedad.
Eller va?
Alltså, hjärnan pallar inte. Vissa gör inte det.
Nej, jag slutar för länge sedan. Det var inte bra. Och framförallt när du gör sent på kvällen, för mitt faderliga råd till dig här just nu är ju helt enkelt det här att ha arbetstiden, 8-4, det är som Hemingway, du står vid din pulpet, kommer det tur eller inte, och sen när klockan är 16:00, sen tackar du för det och går hem och tittar på Hollywood Wives.
Jo, men det där har alltså fungerat, jag tror att det där är alltså sådana personer, det fungerar på en del, och sen finns det sådana att du behöver, det kan hända sen att det kommer 3 dagar när ingenting kommer.
Ja, men så står du där i 8 timmar, så gjorde Hemingway.
Ja, jo, men Michel, jag är inte Hemingway, Jeanette är inte heller, och du är inte heller.
Nej, jag är så skäggig.
Du är en skäggig rektor som spelar blixtschack på kvällar, det var
det. Det behövs mera sådana.
Vissa
vi ju alltså inte sån här, alltså vi författar ju inte på heltid sådär som sån här liksom, så att säga riktiga författare som faktiskt jobbar med att skriva.
Ja, och man måste alla hitta sin metod. Och det som jag tror inte på att man kan, eller jag kan inte skriva 8 timmar fritt.
Jag vill bara hjälpa.
Ja, men du hjälper oss bara. Det är just vad du gör. Hej, vi går vidare. Men att oberoende vilket arbete så kontentan är att sluta i tid, alltså om utbrändheten, för det tycks nog, det är ju ett gigantiskt problem. Och den här tidningen arbetar, här har de också intervjuat massa människor, så vad heter det att kollapsa. Det här var, killen fick ju en smäll i huvudet, men de andra...
Ja, men alltså kroppen, rent... alltså den här, det är alltså riktig utbrändhet, så kroppen tar ju slut, alltså den stänger av sig, alltså det är ett fysiskt tillstånd.
Ja, och det är ganska allvarligt, så att säga. Hej, nu har forskningen kommit fram till... Har du gråa hår, Misha?
Ja, jag är både i hår och i skägge.
Ja, jag har också lite då.
Ja, ja.
Nu har det kommit fram att det är på riktigt, alltså stress som orsakar.
Forskarna. Det är nu genetiskt också.
Nej, jag förstås är det också.
Att ett stressfritt liv så leder till att du inte har grått hår.
Ja, ni vet anekdoten att jag fick gråa hår av det och det, av min besvärliga svärmor eller något i den stilen. Men det är inte, och det kan, det är liksom, forskningen har nu påvisat att det stämmer. Och de har testat det på möss, naturligtvis.
Ja, och det där, hur stressar de?
Ja, här har jag, hörde det på University. Harvard har nu kommit fram till det här. Och de började fundera på vad är det som egentligen orsakar grått hår. Så kom de fram till att det är helt enkelt så här det funkar.
Och det här har de alltså då gjort med att stressa de här mössen.
Ja, på olika sätt.
Hur stressar man en möss?
Det här är det här som när man försvarar alltså djurförsök, så kallade medicinska experiment. Det här är ett sånt.
Och tänk så onödigt när vi alla har vetat det här än länge.
Ja. Men kanske de bara gömde osten eller något sånt här.
Nej, vet du, jag kan lova dig när jag har läst in mig ganska mycket att det var nog inte bara så.
Var det så?
Okej, nästa nyhet från forskningsvärlden är att nu har de också kommit fram till att det lönar sig inte på jobbet, att fejka att man är positiv.
Och det här har de testat på några loppor.
På möss. När ni som har 9-5 jobb, så det, alltså, men Jeanette, det här gäller dig, att det är inte alls liksom, eller det gäller Misha mycket mer som rektor, att du ska inte gå dit och vara så här inställsam med dina lärare, utan det ska vara äkta, det ska komma från dig själv.
Men det gör det.
Är det så?
Ja.
Det är ingen fejk?
Nej, under inga omständigheter.
Tror du att han skulle erkänna här på nationell radio, hör du?
Ja.
Men då fick han ju nu istället.
Ja.
Och det är också fel.
Vi är också din arbetskamrat.
Ja, exakt. Absolut,
ja, ja.
Du kommer inte långt med den här metoden. Så det. Antingen, du är lite mellan, vad heter det? Barken och tredje.
Ja, ja, exakt. Ja, ja. Ja. Jag vrider med här rumpan bak och ja. Så vidare.
Så du fejkar inte, men det är ju jättegoda nyheter.
Ja, 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 absolut. Ja.
Mm. Jeanette, har du någonsin fejkat på jobbet?
Att fejka vad?
Att du är trevlig och smål är att folk som du egentligen liksom tycker att det inte är värdigt. Smil.
Ja.
Ja. Okej. Okay. Du gör det, men det står att det är hemskt kortsiktigt.
Men på forskarna. Vilket sätt alltså? Jag menar,
för du, i längden mår du själv jättedåligt.
Men alltså, jag menar, men det där är nu sådant att ska man ta med stora penseln, alltså om jag är på dåligt humör till exempel, mm. så kan jag ju få någon sån här melon i näsan av någonting som inte min arbetskamrat har någonting att göra med.
Mm.
Att egentligen så skulle jag vilja säga, vet du, att se dig nu någonstans.
Mm. Var borde den se sig?
Nej, jag ska inte säga här nu, vad jag brukar säga.
Där var melonen.
Men förstår ni att det där... Att vad beror till exempel, varför mår man själv som man gör och på vilket sätt alltså?
Ja, men nu är du jättemogen, nu tänker du liksom vidare.
Nej, men och då kan man ju inte, alltså, man kan ju inte projicera alltså på oskyldiga människor. Det är som att skrika åt barnet om man själv är stressad, det funkar ju inte.
Nej, jag tror inte vad det de menar, det är ju förstås...
Men du menar någon som man tycker illa om och så smilar man upp sig ändå?
Ja, vad de nu kom fram till är att bästa sättet, om man vill vara vänlig mot sin arbetskamrat, är att det ska vara genuint.
Absolut.
Att man ska jobba med sig själv i så fall. Ja.
Men om man har alltså till exempel sån här grava samarbetsproblem med en kollega,
ja.
Så vad ska man göra då?
Byta arbetsplats.
Ja. Eller fortsätta, varför blir jag så arg på den här människan? Det är någonting hos mig, eventuellt.
Det är naturligtvis också, men jag vet inte riktigt vad de är ute efter nu i den här artikeln, forskningen som du har satt dig in i, men nu är ju utgångspunkten att det ska ju funka på arbetsplatsen. Och det gör du inte om du är en skitstövel.
Exakt.
Inga fler skitstövlar. Och ännu goda nyheter från rymden. Man har bakat de första cookies i rymden någonsin.
Vilken tur, vad bra.
Det måste vara 2 timmar inne i ugnen, Jeanette, kan du fatta.
Och utan möss inblandade.
Ja, nu väntar man bara på att humor är det de smakar. Jeanette Björkqvist, vi slutar lite så här hysteriska takter här, men tack för att du kom hit idag.
Tack.
Misha Eriksson, direkt från skolvärlden. Tack
roligt.
För att du kom hit. Jag heter Magnus Lundén. Eftersnack är slut för idag. Vi hörs igen om en vecka. Ha det bra tills dess. Hej då! Yle Vega.